Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil. Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2015. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda. Hej, hej, hallå bästa lyssnare. Välkommen till Vattnet går. Du lyssnar på mig, Nina Campioni. Och vi pratar som vanligt om graviditet och förlossningar i den här podcasten. I det här avsnittet ska vi träffa en riktigt, riktigt imponerande kvinna. Maja Arnell arbetar som sjuksköterska och har under sin graviditet fått varit med om något som ytterst, ytterst få kvinnor tvingas vara med om. Som tur är. Jag vill inte redan nu avslöja exakt vad det är, men jag kan lova att det är en lika fascinerande och läskig som imponerande historia. Jag vill också verkligen påpeka att jag inte på något sätt vill skrämma blivande föräldrar med den här podden, utan snarare peppa och lyfta fram inspirerande stories på vägen till sin egna fantastiska story. Och jag hoppas att ni verkligen känner det när ni lyssnar. Med oss har vi också fantastiska Gudrun Abascal, barnmorska, som så vist hjälper oss på vägen. Så, nu tycker jag det är dags att lyssna till Maja Arnells gripande berättelse. Du har en son, Elliot, på 1,5 år nu hemma. Mm. Hur planerad var han?
Väldigt planerad faktiskt. Midsommarafton fick jag frågan från min sambo om vi inte skulle köra. Så här, jo, jag ska på en 30-årsfest i augusti, så vi får vänta lite. Ungefär som att det skulle gå så fort. Men, och sen tog det väl 3 månader typ, så vara ett litet plus på stickan.
Hur kändes det?
Ja, det var ju så här, klyscha, men dröm som slog in. Jag har velat haft barn väldigt länge, men inte träffat rätt liksom. Men med min sambo kändes det verkligen rätt från början. Så att vi hade inte varit tillsammans alls länge när vi var gravida. Så att, men vi sa, känns det rätt och då kör vi. Det finns inget att vänta på. Ja, så gud, när det plusset kom så... Min sambo började viska. Så han gick runt och viskade hela tiden. Och jag började också viska. För han bara, vad betyder det? Jag bara, det är ett plus. Ja, men vad betyder det? Jag bara, jag är gravid. Oh. Så gick vi och viska jättelänge. Till slut så frågade jag, men varför viskar vi? Nej, jag vet inte. Så att, ja, det var väldigt oro. Vi sa inte så mycket på hela den kvällen, kommer jag ihåg. Vi var med mest, vi bara satt och stirrade framåt och bara, det är ju väldigt overkligt, kan jag. Svårt att liksom ta in det riktigt, att det faktiskt är någon där inne.
Ja, verkligen.
När det inte verkligen syns eller känns egentligen.
Det är väldigt roligt hur man liksom tar in informationen på olika sätt.
Ja.
Vi bara, jag och min man, vi kunde inte sluta skratta. Vi bara så här panikskrattade. Rakt ut. Som två psykologiska människor. Och ni liksom viskar. Det är så härligt på något sätt, tycker jag. Att liksom, plötsligt så bara sker det någon slags reaktion i kroppen som bara tar över.
Och man vet inte, jag hade nog tänkt mig att jag egentligen skulle typ hoppa upp och ner och bara jubla, och så vart jag helt tyst och började smyga och liksom, som att de inte skulle störa han där inne liksom.
Ja, exakt, vi måste viska för annars hör han.
Ja, han behöver lugn och ro. Han har ett stort jobb framöver.
Ja.
Och sen var det väldigt tidigt. Jag tror att jag var i typ vecka 4-5 kanske. Så att det var ju också lite så här, man vet ju inte. Alltså, nej, kommer det ens vara kvar? Det vet vi inte heller. Så att det var väl lite så här, man tyglade väl sin glädje lite med att så här, ja, vi avvaktar de här magiska 12 veckorna liksom, och sen är det lugnt. Och det var verkligen en sån här, som jag tänkt på efteråt, att jag tänkte aldrig att någonting kunde gå fel.
Nej.
Det var de här 12 veckorna, där kan det gå fel. Och fel då, jag kan få ett missfall. Men ingenting annat liksom. Nej. Så när det hade gått 12 veckor så var det verkligen så här, åh, nu kan vi andas ut. Jag menar, det kan ju ändå hända saker efter 12 veckor också.
Absolut.
Det är ju bara att, vad är det, 65% så minskar risken för missfall. Det kan ju fortfarande hända.
Mm.
Men ja, man blir insnöd på de där 12 veckorna, verkligen.
Verkligen. Och det är väl också skönt på ett sätt. För att annars går man ju omkring och oroar sig i 40 veckor. Liksom.
Ja.
Det är ju inte så kul.
Nej, det skulle man ju inte orka.
Nej.
Då skulle man ju bli knäpp innan den kommer ut. Liksom.
Ja, precis. Men du mådde inte så bra heller.
Nej, jag mådde ju fruktansvärt illa.
Mm.
Och det, jag märkte egentligen att jag skulle... Så här, efteråt kan jag säga att jag tror jag visste att jag var gravid dagen efter egentligen. För jag började må illa ganska direkt, men det var lite smått bara.
Mm.
Den här lite känslan, jag har nog ätit något, eller jag kanske håller på att bli sjuk. Eller, du vet, jag kopplade inte riktigt ihop med att jag skulle kunna vara gravid. Liksom. Och mådde illa, jag fick jätteont i brösten och så här. Och tränade då och var också jätteillamående när jag tränade. Och tänkte att, gud, men så långt sprang jag inte. Och sen bara vart det värre och värre egentligen. Mer och mer illamående. Och det var egentligen det enda jag hade. Men det var en fruktansvärd illamående. Jag tror ingen som inte har varit gravid illamående kan förstå den illamåendekänslan. För den går inte att jämföra med något annat typ av illamående. Liksom. Och den är ju konstant hela tiden. Jag vaknade på nätten av att jag var mådde illa. Liksom. Och jag kunde inte äta någonting. Allt luktade illa. Allting smakade illa. Jag var tvungen att stå på balkongen typ när min sambo lagade mat, för jag klarade inte av lukten. Så att det var mild yoghurt och typ glass, det var det jag kunde få i mig.
Fanns det något du kunde göra för att minska på?
Alltså, jag prövade med alla husmorskurer liksom, ingefära och allt vad det nu var, äta knäckebröd och, men ingenting fungerade. Det var nästan bara värre.
Mm.
Till slut köpte jag något så här åksjukeband, men ja, det hjälpte ibland. Då la det sig lite den här värsta toppen liksom.
Mm.
Men det försvann inte. Och jag vet att jag ringde till barnmorskan och bara frågade liksom, ska jag ha det så här? Och nej, det ska du inte ha. Det här kommer gå över efter runt vecka 12-13. Då brukar det släppa för de flesta liksom. Och jag, men okej, men då kämpar jag på liksom.
Mm.
Och vecka 12-13, då var det ännu värre. Så att, och jag i stort sett låg i soffan och grät. Hela tiden när jag var hemma liksom. Jag tror till och med min sambo frågade om jag ville avbryta, för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och självklart ville jag inte det, för jag visste ju varför jag mådde så dåligt. Mm. Men han ville väl, jag vet inte, bara försäkra sig om att jag inte gjorde något jag inte ville, typ.
Nej, men precis. Och så ser ju han såklart att du lider och ja. Vill ju på något sätt kanske lindra.
Ja, men verkligen. Ja.
På sätt, liksom.
Men ja, sen är det väl, tror jag var i vecka 15-16 där någonstans. Då tänker jag, nu måste jag väl börja ge sig. Och då började jag spy.
Aha.
Så att då, det var inte ofta, men det var väl 3-4 gånger om dagen. Och jag var och jobbade ju fortfarande, så jag sprang ju där och jobbade ju inom vården. Så att jag, alla trodde ju att jag hade blivit smittad av någonting. Aha. Inom vården. Nej, det var hemskt verkligen.
Det är det som är så jäkla galet också, att man ska må sådär och spy, men man ska ändå jobba.
Ja.
Men om jag vore liksom vanligt sjuk i situationstecken, då hade jag ju varit hemma.
Och ja, liksom. Men ändå kände jag att det ändå kändes okej att jobba, för att jag var ju inte sjuk, jag var ju gravid.
Mm.
Alltså, så att det var ändå, det var ändå rätt skönt att jag ändå liksom tog ut och körde på. Jag vet inte, det var nästan skönare att komma till jobbet och kunna koppla bort.
Ja.
Sen hade jag ju, ja, som sagt, jobbat inom vården, och där stötte mig på både det ena och andra som inte alltid är så trevligt. Och då var det ju lite jobbigare. De här lukterna som kan vara liksom.
Ja,
så att det, men det var ändå skönt att koppla bort, att tänka på något annat. För ibland glömde jag bort att jag mådde illa en stund i alla fall. Men ja, men sen gav det sig. Det var som nästan att stänga ett lock, så från en dag till den andra så slutade jag må illa liksom. Det låg kvar, det molade liksom lite grann, men det var inte den här hemska verkligen som jag bara grät över hela tiden egentligen.
Hur kändes det när det släppte?
Ja, det var verkligen som sten som föll liksom, och jag bara kände att jag var sugen på mat igen. Ja. Och bara, gud, vad ska jag välja? Vad ska vara mitt första? Det var ungefär som min första måltid efter liksom att ha gått på en, jag vet inte, 20 veckors diet typ.
Ja.
Nej, det var ju...
Vad blev det då?
Ja, det sjuka var att det var korv. Och jag tycker inte alls om det. För jag har aldrig gillat korv. Jag tyckte det var hemskt. Och det var det enda jag var sugen på.
Nej, vad intressant.
Ja, jättekonstigt alltså. Faktiskt. Så att
min Men typ så här varm korvbröd eller
falukorv? En tunnbrulle.
Ah, okay.
med gurkmajonnäs. Ah. Ja, och så fick jag den. Min sambo åkte iväg och köpte den. Och så åt jag den. Och jag varnade innan, jag sa, jag gillar ju inte korv. Så att jag kanske inte ens kommer äta den här. Första tuggan så började jag grina. Och han bara, var det inget gott? Oh. Och jag bara, jo, det var det godaste jag ätit. Ja, så att sen var jag igång.
Ja, det måste ju varit sån lättnad alltså.
Och så åkte vi faktiskt på en resa. Vi skulle åka på en dykresa, hade vi bokat. Och innan vi visste vi var gravida.
Mm.
För tyvärr får man ju inte dyka när man är gravid. Nej, så vi åkte iväg på en 3 veckors resa till Filippinerna. Och åkte runt där och dök med 2 vänner då. Det var ingen dykning för mig då, vilket, ja, det var ju inte skitkul, men det var så skönt att komma iväg och få bara, jag behövde verkligen återhämta mig liksom. Så att det var ju riktigt nice.
Mm. Och vad hände sen?
Ja, sen hade jag 8 veckor där jag fick må bra och var på de där små målen som man hade kanske drömt om lite så här. Jag är gravid, man började bli tjock, man fick mage, det började sparka. Bara den första känslan liksom, att gud, det är ju faktiskt någon där inne. Det är ju svårt att ta in. Jag kan fortfarande tycka det är svårt att ta in och veta att någon har varit där inne liksom.
Absolut.
Men sen i vecka 28 och 2 dagar hade jag gått, så sitter jag hemma vid köksbordet och äter middag med min sambo. Klockan är typ 5:30. Jag ska jobba natten, kvällen börjar klockan 9 då. Så vi ska käka middag tillsammans egentligen. Och jag ska åka. Och jag hade mått dåligt under dagen. Fast jag hade varit trött bara. Så att jag hade sovit dåligt. Så jag var lite så här segad och ont i huvudet. Och så här. Står och lagar mat så känner jag att jag har en liksom, huvudvärk. Så jag tänkte, gud, jag drucker dåligt den här dagen. Men, så jag dricker vatten. Sätter mig vid köksbordet och käkar. Och helt plötsligt så bara ska jag flytta på mitt ben. På mitt vänstra ben. Och det går inte. Det rör sig liksom inte. Och det känns som att det har liksom domnat av. Så jag tar den med händerna och försöker lyfta benet. Och det väger bly alltså. Så att jag bara bryter ihop och börjar storböla igen. Och min sambo bara, men gud, vad händer så här? Och jag bara, det är någonting som är fel. Jag känner inte mitt ben. Och han bara, gud, hoppar upp. Så vad ska jag göra? Och börjar massera mitt ben. För jag tror att han tror framförallt att det är att typ, jag har suttit på det eller att jag har somnat eller någonting. Och jag själv tänker ju något helt annat. Och sen börjar det sticka i min arm. Jag känner hur fingrarna börjar så här. Det är som att de har somnat ungefär. Och hela armen försvinner också. Och då säger jag till min sambo att ring 1177, säger jag. Det är någonting som är fel. Du måste fråga vad jag ska göra. Och han bara, vad ska jag fråga? Nej, men fråga bara vad jag ska göra, säger jag. Och han ringer och säger, det är telefonsvarare. Jag bara, nej, det är inte telefonsvarare. Men de säger väl så här innan att, ja, är det akut så ring 112. Och det är väl det han hör ju, säger jag. Och då säger jag, men lägg på och ring 112, för jag har fått en stroke. Och han bara, va? Ja, men lägger på och ringer 112. Och jag sitter där och jag känner, då är hela min arm och hela mitt ben helt bortomnat. Jag kan röra mitt finger lite grann, tror jag. Jag har för mig att jag kan lyfta fingret lite grann så här.
Gör det ont på något sätt?
Nej, inte alls. Jag har en tryckvåg på vänster, eller på höger sida, som vid tinningen, som liksom går bak mot bakhuvudet precis innan armen försvinner egentligen. Den gör ont, men den försvinner så snabbt, så den tänker jag inte så mycket på då liksom. Min sambo ringer 112, pratar med sköterskan där, och de frågar ju typ hur jag mår och om jag andas. Ja, det gör jag. Allt det här, gör det ont? Känner du någonting annat? Så här, nej. Varav jag får prata med den här sköterskan också på SOS då. Och hon ställer massa frågor så. Och min sambo står bredvid mig på vänster sida, och helt plötsligt så ramlar jag av stolen. Så jag faller till marken, som tur var står han där, så han fångar i mig liksom. Och då säger jag till henne, jag bara, men oj, nu ramlar jag till golvet här. Så här. Hon bara, slog du dig och bla bla bla, nej. Jag slog mig inte, så här, men nu ligger jag på marken. Så här. Hon bara, ja, ambulansen är på väg. Så att, och bara min sambo har sprungit iväg och hämtat kudde och filt. Och jag har frågat efter, så här, varför gjorde du det? Han bara, ingen aning, jag visste inte vad jag skulle göra liksom. Så bara hon sa till mig, se till att du håller dig varm. Så han la dit en kudde och filt. Och sen tyckte jag det gick så himla fort. Vi ser ju ut från köksfönstret där vi bodde då, ner på gatan. Så att ambulansen kom väl väldigt fort. Vi bodde på 3 trappor, så de kommer upp utan hiss. Och så tar ju blodtryck och blodsocker och så här, för att se om det är något tillfälligt liksom. Och ambulansföraren tittar på mig och säger att vi får åka in. Jag tror att du förstår att du åker in som ett stroke-larm. Vilket jag bara, ja, jo, men det förstår jag. Samtidigt som jag tänker, men gud, jag är, vad var jag, 32 år, jag är frisk. Det är klart jag inte har fått en stroke, det här är ju något annat. Även om jag, så här, fast jag vet, det här är ju exakt vad det är liksom.
Men det är också, just eftersom du jobbar inom vården, för jag gissar att det är jättemånga. Det är ju inte så vanligt att det här händer, tack och lov. Men om det hade hänt mig, jag hade nog inte ens, du vet, fattat att jag måste ringa ett. Alltså, förstår du vad jag menar?
Men alltså, det är många som har uttryckt det precis som du gör. Men jag tror att när det väl händer, när det blir skarpt läge, det händer något. Precis som det händer någonting när man får ett plus på stickan. Det händer något i kroppen när det blir skarpt läge.
Man fattar att det är något allvarligt. Ja,
för att när jag kände direkt att nu är det allvarligt, så slutar jag gråta. Och sen gråter jag egentligen inte på en vecka. Alltså,
han blev rädd men... där när du var innan en ambulans.
Nej, egentligen inte. Jag har varit rädd för att jag varit orolig för att det var någonting med barnet. För jag hade inte känt honom sparka på, när jag liksom tänkte tillbaka då. Jag bara, gud, när sparkade han sist? Det här jag kommer inte ihåg. Och då var jag rädd att det var någonting med honom. Men jag var aldrig rädd för min egen skull egentligen. Utan jag tänkte, men det löser sig. Men bara det inte är någonting med barnet. Och hela tiden, vet jag, ambulanskillarna frågade jag. Och när vi kom in till, åkte vi till SÖS. Först hörde de till förlossningen, och sen vart vi tillbaka skickade till själva akuten. Då jag kom in då på ett stroke-larm, och då kryllade jag folk. Och det, jag vet inte hur många de var. Det är väldigt rörigt den här första tiden, men de var säkert 8-9 personer där inne. Liksom narkosläkare och massa olika typer av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. Och alla drog ju i varsitt ben och stack nålar och tog prover och allt var det nog, lyste i ögonen. Och de gör ju liksom allt och ingenting liksom. Och min enda fråga hela tiden var, kan någon titta på barnet? Kan någon känna, lyssna? Och då sa de hela tiden att, men det är ditt liv nu. För om inte du överlever, så överlever inte barnet. Men, och jag var lite så här, men skit i det. Jag vill bara att ni kollar liksom, så att jag kan slappna av. För det är inte bra heller att jag ligger här och är stressad. Och jag åkte in på röntgen och gjorde en röntgen. Och då började jag må illa. Och spydde väl där inne, tror jag också. Vilket är helt normalt när man då har fått en stroke, så det var väl inget konstigt. Men, och sen fick jag komma ut igen och så kommer en läkare till mig. Och som jag minns det så låg jag i en korridor och min sambo satt bredvid mig. Och han kommer till mig och säger, hej, vi ser på röntgen att du har fått en blödning i din högra hjärnhalva. Precis vid ditt motoriska center. Det är därför du är förlamad.
Mm.
Så att jag är alltså helt förlamad på min vänstra sida. Jag kan klämma folks hand lite grann, men väldigt svagt. Men jag kan i alla fall. Och han säger att, ja, så att du kommer få åka till neurologen i Solna. Och jag igen, ja, okej, men när kommer förlossningsläkaren? Kan någon titta på barnet? Och han bara, ja, men de är på väg, började de säga efter ett tag. Förstår nu att det var de säkert inte alls, men de sa väl så för att, och då minns jag att jag varit ledsen och sa, Thomas, varför bryr sig ingen om, alla bryr sig om mig, men jag är inte bara en person nu, jag är faktiskt två. Så kan, jag tror att det är mest att till honom, se till att det kommer någon nu innan jag liksom, ja, annars drar jag härifrån, som att jag hade kunnat göra det. Nej, men det var ändå min så här, ja. Nu, och då precis när jag varit så där arg, då får jag världens spark i magen. Och det var så himla häftigt. För det var nästan som att han... Vi visste att det var en han. Det var som att han hela tiden hade så här... Okej, men jag backar undan lite här. Jag tar en paus. Du vet, ta hand om dig själv nu. Jag är här. Och sen förstod han på något sätt att... Vänta nu, jag måste nog säga hej här. Ja, och då fick jag en kick. Och då sa jag till min sambo... Jag bara, nej, nu känner jag han. Det är lugnt. Han mår bra. Och då kunde jag... Då fattade jag att shit, vad fan är det som händer liksom. Och då vart jag körd till neurologen i Solna på Karolinska, för där är alla specialister, och kom upp på en avdelning. Jag tror att jag gjorde en till röntgen där, för de ville väl kolla hur, om den fortsatte blöda eller om den stannade av. Och när jag kom till Solna, då var liksom blödningen större, så den fortsatte att blöda.
Mm.
Vilket är dåligt. Men jag mådde fortfarande bra egentligen. Jag var ju medveten hela tiden och så hamnade på en...
Men det är fortfarande rent, liksom, det är fortfarande en fara för ditt liv. Liksom.
Ja, det är det ju. Ja. Alltså, en blödning är alltid en blödning. Ja. Det är ju alltid livshotande. Sen upplevde jag aldrig så att så här, jag var nära att dö. Mm. Men det är klart, visst, det hade kunnat hänt. I värsta tänkbara fall. Den låg ju rätt nära liksom, mittfåran på hjärnan, om man uttrycker det så. För att prata lite enkelt. Och hamnar den, liksom, kommer den in där, så den kommer in i liksom, det centrala systemet. Då är det ju direkt livshotande.
Mm.
Så att, och det, den var ju så pass nära, har jag ju fått se efteråt, så att det var ju absolut så att det sa de ju så efteråt också, att det är ditt liv som gäller nu, vi räddar ditt liv nu, hans liv kommer i andra hand.
Mm.
Även om det lät hemskt, och i mina öron så var det inte ens acceptabelt, men jag fattar efteråt.
Ja.
Men jag kom i alla fall upp på en avdelning där som är lite så här mellanakut, kan man säga. Mer än akut, men inte intensivvård. Och så får jag träffa en läkare där, och då sitter jag och klämmer hans hand. Han bara, kan du klämma min hand? Ja, det kan jag göra. Så klämmer jag handen. Och så när jag ligger där så känner jag bara att nu kan inte jag det längre.
Mm.
Varav jag säger till honom att jag kan inte klämma din hand längre. Han bara, men du gjorde det alldeles nyss. Jag bara, fast nu går det inte längre. Och så tar han min hand igen och försöker jag klämma, och det händer ingenting. Och då springer han ut, och sen så blir det inte fullt pådrag, men det blir pådrag igen. Och jag körs ner till intensiven, på neurointensiven. Och där blir jag kvar i ungefär en vecka. Och då är det ju intensiva kontroller. Jag tror att de väcker mig första dygnet var 30:e minut. Och kollar mina pupiller, de kollar att jag är vaken, att jag lever typ. Att jag vet vilket datum det är, och ja, jag kommer inte ihåg allt de frågar. Vad jag hette, mitt personnummer... Jag bara hela tiden kolla min status liksom. Och jag får fasta i, jag tror att det är, jag får fasta för att de planerar faktiskt att plocka ut barnet. Också för att det finns en risk att de behöver också operera mig. Alltså öppna upp och gå in och stoppa blödningen och ta bort blod som ligger och trycker. Men jag repar väl mig, för att det blir ju inte så. Så att blödningen avstannar, och jag dränkas väl flera gånger. Jag kommer inte ihåg, den här första veckan, den känns som en dag för mig.
Ja, jag förstår det.
Fast det händer väldigt mycket. Och min familj är ju där. Så min syrra och min sambo, de sov ju ute i en soffa första natten. Jag trodde min syrra sov på golvet till och med. Vägrade åka därifrån liksom, vilket... Och jag vet att jag tänkte på det också. Det var så skönt att de var kvar, samtidigt som att jag var så jäkla trött.
Mm.
Men jag visste att de var där liksom. Ja, och första veckan där, ja, vad gör vi? Vi sitter egentligen bara där. Det är ett ganska stort rum. Det var 3 bäddar. Under tiden jag låg där så tror jag att det var 2 eller 3 av mina då patientgrannar som avlider. Och bara den saken, att ligga på ett ställe där folk faktiskt dör. Väldigt obehagligt att komma så nära döden på något sätt. Och veta att jag ligger faktiskt också här. Även om jag var inte nära att dö då. Men det var ändå liksom, jag ligger ändå här där folk dör.
Mm.
Men alltså, säg vad man vill om svensk sjukvård. Men alltså, den är ju fantastisk. Och när det är skarpt läge, alltså, så är det ju... Jag kan hitta inte ens ord på egentligen att förklara hur... Alltså allt det som de, både läkare, undersköterska och sjuksköterska, gör för en. Inte bara tar hand om en medicinskt, utan liksom det runt omkring också. Och efter några dagar när jag liksom stabiliserade mig och jag kände ju barnet hela tiden. Och jag fick träffa en förlossningsläkare till slut. En högt uppsatt faktiskt, som senare förlöste prins Daniel och Victorias andra son. Så att det var till lite... Så förstod jag efteråt att han var verkligen... Det var en av de bättre. Så han gav mig en graviditet. Så kan jag så här... Jag har varit lite snuvad på min graviditet. Uh-huh. Jag fick vara gravid mellan vecka 20 och 28. De första veckorna mådde jag skit. Och de andra veckorna mådde jag bra. Och i vecka 28 hände det här. Så att jag liksom missade allting. Liksom, du vet, gå med mage och få... Ja, jag vet inte, vattnet går. Eller liksom att... verkar börja, att bara få sätta sig i bilen och åka in till, alltså jag missade ju allting av det där, vilket jag var ledsen över, samtidigt som jag var glad över att barnet mådde bra liksom. Men på något sätt så han kom upp och han såg till att det kom upp en barnmorska till mig varje dag och gjorde en sån här CTG-kurva, och jag fick lyssna på hjärtljudet. Så det vart ändå, han tog udden av, jag glömde bort lite att jag låg där och inte kunde röra på mig. Utan jag låg där och var gravid typ, på litet spa nästan. Alltså det, för att alla tog hand om mig liksom, och min familj var ju där hela tiden. Så jag hade hela tiden sällskap och jag fick hela tiden, vad jag egentligen bad om så fick jag det. Så han har en viktig plats hos mig, även fast... vi inte alls känner varandra.
Nej, men det förstår man ju verkligen.
Ja. Ja, sen... jag minns första gången jag skulle komma upp ur sängen. Jag fick ju inte komma upp för att... risk då för att det skulle börja blöda igen och sådär.
Under hur lång tid?
Jag tror att 5 dagar låg jag i sängen. Och då fick jag inte... Jag fick inte göra någonting egentligen. Jag tror jag fick ligga i 30 graders vinkel. Ja, vad gjorde jag? Jag gjorde ingenting egentligen. Jag tittade på tv och jag hade ju besök i stort sett hela tiden. Man vet ju vilka som... Man förstår i alla fall vilka ens vänner är verkligen som... Och vad folk ställer upp och fixar liksom. Så skulle jag komma upp ur sängen första gången. Och min syrra var där. Och jag tror att de var 2 stycken och skulle hjälpa mig upp. Och jag tänkte så här, men gud, jag ska sätta mig på sängkanten. Det klarar jag väl av, det är inga problem. För jag igen så glömmer bort att jag kan ju faktiskt inte röra. Men jag tänker att ja, jag kan inte röra, men jag kan ju ändå liksom röra mig. Och ska komma upp på sängkanten och då lite slår det, kommer det upp, eller vad säger man, det liksom går in hos mig att gud, jag är förlamad. Alltså den känslan att ställa sig upp och hela ens vänstra sida, den bara hänger. Alltså... Det är bara som att jag är bara ena halvan, den andra halvan är någon annan. Fast den ändå sitter ihop med min halva liksom. Och den hänger verkligen bara, och det är så tungt, hela huvudet hänger, för jag är ju liksom förlamad egentligen hela vägen, så att liksom muskulaturen och allting har ju liksom försvagats på de här 5 dagarna jag legat. Så att huvudet hänger och armen hänger och benet hänger, och jag är så himla nära på bara bryta ihop och känna att vad fan händer? Här var liksom, jag hade min lyckligaste tid i livet framöver, men jag skulle bli mamma och så sitter jag här liksom. Och då börjar min syrra skratta och bara, fan vad rolig du ser ut. Varav jag typ kommer av mig lite och börjar tokskratta jag också. Och börjar, ja, det var så himla skönt. Så att vi skrattar åt det här istället och bara lite så här, det är som det är. Nu gör vi det bästa av det här liksom. Jag ska fortfarande bli mamma, så att jag har ju ett jobb att göra.
Mm.
Och det är lite bråttom, för han kommer ju snart.
Ja. Vilken fantastisk inställning.
Ja, alltså jag fick hjälp med det, men att från början så kände jag på något sätt att men det här löser sig, för att det måste lösa sig. Jag har liksom inget val. Jag kan inte lägga mig ner och tycka synd om mig själv, och jag kan inte röra mig, och nu ska jag sitta i rullstol resten av mitt liv. Alltså, vad hjälper det mig? Ja, nu har jag valt att skaffa ett barn. Nu har jag ett ansvar här. Nu kan inte jag tänka bara på mig själv. Så allting blev så himla... Allt jag gjorde, och det kändes som att allting alla hjälpte mig att göra, gjorde vi för Elliots skull. För att han ska komma ut och det ska bli bra för honom. Han ska inte liksom gå miste om någonting för att jag är dålig. Och det var egentligen enda gångerna som jag också under den här tiden grät. Det var när jag kom på att, gud, snart ska jag bli mamma. Och jag är förlamad. Jag kommer inte kunna hålla i mitt eget barn.
Mm.
Jag kommer inte kunna trösta honom. Jag kommer inte kunna hålla om honom. Hemsk känsla verkligen. Mm. För det är ju liksom, det är ju mitt jobb som mamma att ta hand om honom. Och jag kommer inte riktigt klara av det. Och jag låg och funderade på saker. Hur ska jag kunna lyfta upp honom med en hand? Så okej, jag får ha kläder som inte går att knäppa upp. Så jag kan liksom ta han i, som katter typ, i nackskinnet liksom. Och lyfta upp han. Samtidigt som jag säger, ja, det kanske jag kan göra när han liksom väger 3 kilo. Men jag kan inte göra det när han väger 10 kilo.
Nej.
Så det var liksom mitt enda plan. Hur ska jag lösa det här på bästa sätt? Och vården gjorde allt för att jag skulle kunna lösa det. Så jag låg väl på IVA där i en vecka. Och sen låg jag på en annan avdelning då, när jag var stabiliserad och egentligen mådde bra, i en vecka. Och sen vart jag överflyttad till inneliggande rehab i Danderyd. Det jag kanske ska säga, det var en kärlmissbildning i mitt som heter AVM, som gör att det växer kärl på ställen som det inte ska växa kärl, och de knutar ihop sig och kan spricka. Har troligtvis haft det här hela mitt liv, fast det vet man inte om förrän det då händer. Troligtvis var det graviditeten, säger de, som utlöser då. Nu vet man, får mer blod i kroppen, blodtrycket går upp, och det är en påfrestning för kroppen att vara gravid liksom. Och sen när jag låg på den här avdelningen på, som heter jag kommer inte ihåg, det spelar ingen roll. Då sitter jag och håller min pappa i handen. Min pappa och en av mina bästa kompisar där. Och jag sitter och håller, eller han sitter och håller mig i min vänsterhand. Och så säger jag till honom så här, alltså det är så fruktansvärt irriterande, för jag vill bara krama din hand. Jag vill bara så här, så bara tänker jag hur jag bara klämmer den så här, jag bara jag vill bara känna hur det kändes, och bara klämma åt min pappas hand och känna att han klämmer tillbaka. Och helt plötsligt så bara klämmer min hand åt pappas hand. Och jag bara häftigt. Ja, det var så jäkla häftigt. Och jag bara, du vet, både jag och min pappa och min bästa vän bara tittar upp och bara, va? Vad gjorde du? För jag hade haft väldigt mycket så här muskelkramper.
Mm.
Så att mycket saker hade jag sådana här gjort, fast det var ju inte jag, utan det var ju kramper liksom.
Mm.
Och då, jag bara skrek till pappa, bara, det var jag! Och han bara, släpp min hand då, du måste göra igen. Men det kunde jag inte, för jag kunde inte få ut handen. Och så han fick liksom bända ut. Den rörelsen är ju tyngre liksom att få ut handen. Så pappa bände upp mina fingrar så här, och jag, är du beredd så här? Och så tänker jag i mitt huvud att nu klämmer jag.
Ja.
Och den här vägen ner från hjärnan och ut, den tar liksom 3-4 sekunder. Så vi sitter, jag klämmer, och sen så sitter vi och tittar på min hand, och sen så bara ser man hur den klämmer ihop pappas hand. Ja, och pappa blir ju skitglad och börjar gråta, och jag börjar gråta, min kompis börjar gråta. Ja, av lycka liksom, för vi bara, för det hade de ju sagt. Jag har ju frågat liksom, kommer jag kunna gå igen?
Ja.
Och de ryckte på axlarna. Vi vet inte, vi kan inte svara på det. Och bara den vetskapen att jag kanske kommer att sitta i rullstol resten av mitt liv. Liksom. Mm. Från att ha spelat innebandy och fotboll hela mitt liv. Liksom. Så det var ju bara så häftigt att det hände någonting.
Få hoppet.
Ja, hoppet gick verkligen. Sköt i höjden. Jag fick så mycket, nu jäklar, nu ska det här bli bra. Och sen vart jag då, det här var typ bara några dagar innan jag var förflyttad sen. Så att jag kom ju till den här, vart förflyttad då till Danderyd, till så här inneliggande rehab, och fick ett eget rum.
Men förlåt, sa läkarna också då att liksom, ah, men shit, eller nu, det här är ju jäkla bra, då, det är tecken på att du kanske kommer att...
Nej, eller? Det sa de egentligen inte, men det var ju verkligen positivt. Egentligen, de var ju rätt oroliga att jag inte hade kunnat gjort det tidigare.
Mm.
Att första veckan jag låg på IVA så kunde jag ju inte det. Och det var ju jättedåligt.
Mm.
De var så här, det här är oroväckande, att du fortfarande inte ens kan liksom göra någonting.
Okay.
Så det var snarare tvärtom, att så här, shit var bra, men fan, det tog lite för lång tid.
Mm.
Det sa de inte riktigt till mig så, men det var, så har jag liksom efteråt fattat det.
Mm.
Och de sa väl till mina föräldrar och mina syskon att liksom, de sa ju inte alltid allting till mig.
Nej, det är klart.
Det var väl smart egentligen. Just då vart jag mest lack på det, för jag tycker att, vad fan, säg till mig.
Jo, förstås, det är jag som är patienten och sådär.
Ja,
men jag gissar att såna, speciellt kanske sådana här fall, att man behöver hoppet så himla starkt.
Verkligen, och jag tror att någon skulle komma in och säga till mig att är det kört, gumman, du kommer inte kunna gå igen. Alltså jag vet inte om man hade trotsat dem och bara, det kommer jag visst göra.
Precis.
Då kanske, ja. Och det var någon läkare som sa till mig att, för jag frågade, när slutar man läka liksom? Och då var någon som sa att, när du ger upp, då slutar du. Och det är en sån grej som sitter kvar i mig verkligen, att okej, jag tänker aldrig ge upp. Jag tänker trotsa alla de här oddsen, för jag tänker bli bra. Så att, ja, så det var ju skithäftigt att jag kunde klämma hans hand, och liksom det var en bra start på den här inneliggande reben som jag skulle börja på. Och den här Lennart, som han heter, den här förlossningsläkaren, som då kom upp, tror jag, samma dag och bara, jag hörde, du kan klämma handen. Jag bara, ja. Han bara, jag måste få känna. Så jag klämde hans hand. Han bara, ja, fan vad häftigt, så här, nu kör vi. Det var som att vi var ett team liksom. Och sen kom han även upp med ett datum och sa, vad gör du 26 maj? Jag sa, ja, jag vet inte, ingenting. Han bara, vill du bli mamma då? Och jag bara, ja. Vilket egentligen var helt fel. Jag skulle ju, Elliot var ju beräknad till den 8 juli.
Mm.
Så att han skulle ju bli för tidigt född, såklart, inne med det här datumet. Men med tanke på mitt tillstånd, så vågar de inte ha kvar honom längre. Utan han skulle bli utplockad i vecka 34. Och det var ju också en så här, lite, man tänker väl åt det positiva hållet på något sätt, att bara, vad häftigt, nu slapp jag vänta så länge. Nu slapp jag de sista 6 veckorna. Samtidigt som, och fortfarande då tänker jag att det är liksom, det kan inte, ingenting kan gå fel. Nu har det gått så fel som det kan gå.
Precis.
Liksom.
Mm.
Så att nu...
kan inte bli värre.
Nej, det kan inte bli värre. Och de säger ju så här, när barn som föds i liksom efter vecka 32, de klarar sig. Det som är att lungorna inte riktigt är utvecklade. Och jag hade ju fått massa extra kortison för att skynda på hans lungutveckling. Eftersom man från början då egentligen kanske skulle bli född redan i vecka 28.
Just det.
Och då är det blir väldigt små. Klarar sig oftast då också, men kan ju bli mer komplikationer och saker som... de får problem med. Men så att det var jättepositivt att de ändå så här, men vecka 34, sen vågar de inte. För risken var att jag skulle få en tillblödning, fanns ju.
Mm.
Så att jag skulle då bli förlöst med ett kejsarsnitt då, 26 maj. Så att jag fick ju verkligen ett datum på min rehabilitering, att du har till den 26 maj på dig. Så att du jobbar under tidspress. Vilket kanske var bra, jag vet inte, men... Det var,
och det var då matematiken, vad blir det? Hur många veckor framåt var det?
Ja, det var ju 6 veckor ungefär.
5-6 veckor.
Ja, precis. 5 egentligen, för det hade ju gått en vecka redan. Så jag var ju typ vecka 29 då.
Ja.
Så att 5 veckor ungefär. Så då vart jag körd till Danderyd och fick ett eget rum. Flyttade hemifrån igen, kändes det som. Och till allt det här också, att jag och min sambo hade köpt en ny lägenhet. Så att där hände, jag fick min blödning den 17 april. 24 april... då skulle vi flytta till vår nya lägenhet. Så att, och det löste sig med, helt plötsligt så stod det, jag tror det var 17 pers som kom och hjälpte Thomas.
Ja.
Och min bästa killkompis kom med en lastbil, så att de bara flyttade allting. Det gick ju på en dag typ. Folk packade upp och du vet, ja. Så jag låg där på intensiven och fick filmer när folk flyttar in i min lägenhet, som jag typ själv aldrig har varit i. Och bara, jag lägger kryddorna här. Och jag bara, nej. Okej, lägg dem där, det spelar inte så stor roll. Mycket små saker som inte blir viktigt längre. Men
Fint.
Ja, det var häftigt att så många ställde upp liksom. Ja, det
sociala nätverket.
Ja, vad mycket kompisar man har viktigt. Som man inte vet om ibland nästan.
Precis.
Även fast man vet att de är där. Men det var folk som ställde upp som jag inte alls kanske hade räknat med. Mm. Som jag bara, aha, men gud. Så det var häftigt. Så att jag har lite payback att göra. Nej, men så vart jag då, kom jag till det här inneliggande rehaben i Danderyd. Där jag får ett eget rum och ska påbörja min rehabilitering. Och jag får träffa logopeder, kuratorer, psykologer, sjukgymnast, arbetsterapeut. Och har ett schema egentligen från 9 på morgonen till 4 på eftermiddagen. Där jag tränar allt möjligt. De gör jättemycket kontroll eller minneskontroll eller minnes... vad heter det? Ja, minnesövningar liksom. Mm. Att kolla så att man inte har fått någon sån typ av hjärnskada. Och kolla talet, om man kan svälja ordentligt och så här. Och jag fick ju inga såna alls, vilket är jätteskönt. Ja. Tänk om man hade glömt bort folk. Eller,
ja, precis.
Jag vet inte, glömt de senaste 10 åren. Jag är glad, allt kan hända liksom. Mm. Men jag var verkligen bara förlamad. Och bara fick börja lära mig om allting liksom. Borsta tänderna, kamma håret, sätta upp en tofs med en hand liksom. Det går ju inte. Allt sånt där. Jag fick bara hitta nya lösningar på hur jag skulle göra. Och sjukt envis är jag tydligen. Det visste jag inte riktigt, men det är jag ju. För jag vägrar ju ta hjälp av något egentligen. Jag vart ju arg när folk försökte hjälpa mig för mycket. För att jag, så det får ta den tid det tar. Men jag tänker sätta på mig den här strumpan själv. Mm. För en dag så kommer jag göra det. Liksom helt själv. Så jag tror första dagarna tog det väl så här 45 minuter, en timme för mig att klä på mig. Mm. De här stackars undersköterskorna stod ju där och bara hade ju kanske fler patienter att ta hand om. Och jag sa, ni får gå ifrån så får ni komma tillbaka för jag ska göra det här själv.
Det är grymt, och så,
ja, men alltså, ja, det är häftigt, samma sak där, hur jag reagerade som jag inte alls visste.
Mm.
Och jag tror ju på något sätt att de flesta skulle göra så. Alltså det är en jäkla överlevnadsinstinkt som man får. Och sen vet inte jag, hade jag inte varit gravid och haft... Allt jag gör är ju för Elliots skull. Liksom. Jag måste ju bli bra. Jag måste ju kunna klä på mig själv. Jag ska ju klä på honom.
Mm.
Så att jag vet inte hur det hade gått om han inte hade funnits med. Om det hade hänt av en annan anledning.
Nej, precis. Det undrar man ju ibland lite. Ja. Om det hade varit enklare då kanske att gå in i någon slags depression. Och bara, nej, men
jag tror jag nästan det. Liksom. Ja. Och lägga sig på soffan och bara kolla på film och äta chips. Jag vet inte.
Tycker men nu mer, var det liksom... mer tycka synd om sig själv kanske än att komma igång för någon annans skull.
Ja. Verkligen. Så att allt vart för han. Och han var, vi vart liksom ett sånt jäkla team. Han var, när jag behövde så sparkade han. Och när jag behövde lugn och ro, då var han lugn liksom. Så det var som att vi kände av varandra hela tiden på något sätt.
Coolt.
Så att mitt fokus där vart ju såklart att jag måste bli klar med armen.
Mm.
Så att jag kan hålla honom när han kommer. Mm. Jag kan inte bli mamma och inte kunna och få titta på honom liksom. Det,
nej, alltså jag kan verkligen...
Alltså, för det är ju också en sån här dröm liksom. Och du vet, föda ut barnet och få upp den på bröstet. Och sen du vet... Och så är han där. Och nu, liksom, allt det där var ju raserat för mig. Liksom. Mm. Jag bara, hur ska det bli nu?
Mm. Jag ska... Ja, som du sa innan också, så här, den absoluta modersinstinkten är ju verkligen hålla om, skydda liksom.
Ja.
Så jag förstår att skydda, det var trösta, en älska, stor liksom. Så här, målbild.
Liksom. Ja. Mm. Och sen så var allt det liksom taget ifrån mig.
Mm.
På verkligen en sekund. Från att jag stod och lagade mat till så att det var över liksom. Mm. Jäkligt sjukt hur livet snabbt bara kan tokvända och dra åt andra hållet liksom.
Mm.
Och man kan ju verkligen välja att gå det ena eller andra hållet liksom. Och jag valde tydligen att gå rätt håll. Så att jag körde, jag vet inte hur många timmar om dagen jag tränade. Och jag fick göra, det var allt möjligt från att sitta och bara lägga klossar i från en burk till en annan, till att stoppa pinnar i hål och skruva på muttrar. Och jag satt i timmar och sjukt, lite som vi sa innan här, vad svårt det är att skruva en mutter.
Mm.
Eller att liksom lyfta en pinne och lyfta och stoppa ner i ett hål. Mm. Att träffa hålet, att liksom...
Saker som man tar för självklart.
Ja, det är jättesjälvklart. Och det har det ju varit för mig också hela livet. Ja. Liksom. Det är inga konstigheter. Och nu var det så jäkla svårt och tungt. Och...
Kände du framsteg liksom,
ja, det
hela tiden? Eller, alltså,
det gick så jäkla fort för mig.
Ja.
jag var ju extremt envis och körde på. Jag tränade ju mer än vad de tyckte att jag skulle göra. Mm. De sa ju, du måste vila också. Då sa jag, men det kan jag sen. Jag har inte tid att vila nu. Nu kör vi så här. Jag satt och rullade på de jävla skruvarna. Och liksom grät för att det inte gick. Och skrattade och varit lycklig när jag helt plötsligt fick till det. Mm. Och liksom, hur lycklig man kan bli av att lyckas skruva en mutter en hel skruv. Liksom. Det, ja, det som sjuk känsla liksom, att bara jag kan och bara hoppet att så här, jag kanske kommer kunna hålla honom när han kommer, och hela tiden jag hade ju nästan nedräkning liksom, att 3 veckor kvar, 2 veckor kvar och, och från ena dagen till den andra så gjorde jag framsteg liksom. Man gjorde ju samma grejer och så tog de ju väldigt mycket, de tog tid och de räknade antal klossar jag lyckades flytta, och från ena dagen till den andra så liksom förbättrade jag mig. Så de hann ju inte, de sa ju det själva, vi hinner inte riktigt med att uppdatera dina övningar för att du är så himla snabb. Mm. Vilket, det var ju såklart ett jättegott tecken.
Ja, men verkligen. Det måste vara så peppande för dig också. Liksom.
Ja, det är mycket lättare att sätta sig en gång till och göra det här när man vet att det går. Liksom. Ja. Ja, så jag körde på. Fick väl permission någon gång så jag fick komma hem i lägenheten och
fick se hur konstigt inredningen var.
Vad konstigt folk hade ställt allt saker i skåpen. men jag kunde ju fortfarande inte gå. Jag hade ju, kunde väl egentligen ingenting med benet. Ja, vi bor ju på 1,5 trappa utan hiss. Så att, och det var ju också så här positivt egentligen. För shit vad jag har blivit bra på att gå i trappor. Liksom. Jag var ju tvungen att ta mig upp och ner. Så att jag, första gången jag kom hem där skulle gå upp för trapporna. Det tog väl 15-20 minuter innan jag var uppe. Men kom upp i alla fall och kom in i lägenheten och fick se hur fint det var ändå. Jag var så nöjd. Sen fick jag ju komma hem på helgen och så det var skönt. Jag behövde inte ligga kvar. För det var ju, alltså min sambo kom ju och hälsade på liksom. Sen åkte jag hem på kvällen. Han kunde inte sova kvar. Och det var också konstigt liksom. Här är i vårt förhållande som var egentligen rätt nytt. Hur länge hade vi träffats? Ett år typ. Mm. Inte så mycket mer. Och vi blir separerade liksom i tiden när vi ska,
men ni verkligen ska bonda ihop.
Ja, verkligen. Liksom. Ja. Då blir vi liksom skilda åt. Och får ringa och säga godnatt. Liksom.
Mm.
Men ja, men det gick. Vi är nog mer kära än någonsin. Och det är härligt. Vi sa det, vi hade ju kunnat gått åt skogen där. Vi hade ju kunnat bli för mycket för oss. Liksom, att ja, vi visst. Inte hade grejat det. Liksom.
Mm.
Och det har egentligen blivit tvärtom. Mm. Att vi har växt ihop. Och det känns som att vi har känt varandra i, alltså hela livet liksom. Och han har ju verkligen vilket stöd liksom. Och han har peppat mig och, alltså den lyckan i hans ögon när han kommer till, när jag ligger på Dandur och jag har faktiskt första gången kunnat röra mitt ben.
Mm.
Så kommer han in i mitt rum där jag ligger, så säger jag bara, kolla älskling. Och sen så lyfter jag bara benet rakt upp. Ja, alltså den lyckan i hans ögon när han bara, åh vad duktig du är. Som att ja, det var också så häftigt. Och vilken energi det är också. Bara, ja. Nu ska jag visa en ännu mer. Jag bara, nästa gång du kommer, då ska jag göra det här. Nästa gång du kommer, då ska jag göra det här. Och, sen är ju benet så mycket större. Det är så mycket mer muskler. Ja. Mycket större muskler. Ja. Och det går ju fort för muskler att förtvina. Mm. Alltså, men det tar ju en jäkla tid att bygga upp dem. Liksom. Och för mig är det ju inte bara muskler. Det är ju liksom koordination. Och, och bara få allting att samspela. Hela, liksom, hela steget. Att ta ett steg, det är inte bara att lyfta fram benet. Mm. Det är ju liksom höften, knät, foten, bristen. Alltså, det är så himla mycket som man inte har en aning om. Mm. Först man ska lära om sig att nu ska jag lära mig gå igen.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hur långt har du kommit då i ditt recovery så att säga, när det var dags?
Alltså min vänstra arm var egentligen helt bra. Mm. Det var lite, alltså jag var ju fortfarande svag i den och jag hade svårt med koordination på höga höjder. Alltså om jag skulle ta någonting från en hylla högt upp. Mm. Det var svårt. Men jag hade egentligen inga problem alls. Jag kunde klä på mig själv och liksom, den funkade egentligen helt som vanligt.
Du visste att du skulle kunna lyfta ditt barn.
Så mitt mål att jag kommer kunna hålla Elliot när han kommer. Det var något liksom. Mm. Så första delmålet, check.
Mm. Men du var fortfarande, du kunde liksom inte gå?
Nej, jag kunde inte gå. Jag satt i rullstol då. Mm. Och fick ju hjälp egentligen med allting som hade med benet att göra, om jag tycker så.
Mm.
Att ta mig till duschen och sådana där saker. Mm. Och att duscha och ja. Sådana enkla saker. Jag kunde inte liksom... ingenting kan man göra egentligen när man inte kan gå och stå. Och eftersom jag bor i lägenhet som inte då är handikappsanpassad, om man ut, så sa diskbänkarna är höga. Jag kunde inte stå och laga mat. Det var ju för högt. Man satt ju där. Man var ju upppassad liksom.
Mm.
Man fick ju allt serverat liksom. Som tur var det väl sommar, så kan man ju tänka om det hade varit vinter ute och snö. Det hade ju varit jobbigare, tänker jag. Nu kunde man ändå komma ut och kunna röra sig på barmark liksom. Men så närmade sig datumet när vi skulle få bli föräldrar ändå då. 26 maj. Vi var inskrivna dagen innan i Solna. Och snittet var beräknat att klockan 9 på morgonen. Sen eftersom jag var ett planerat snitt så finns ju alltid risk för att det blir akuta. Och då hade jag ju blivit flyttad på. Så det visste vi om att så här, det behöver inte bli klockan 9. Kan det bli klockan, eller även nästa dag liksom. Det var också så sjukt när jag hade inskrivna. Så låg vi där på kvällen och bara, jaha. Imorgon ska vi bli föräldrar. Alltså det var så himla definitivt. Annars har man ju såhär, ja, vi beräknade till.
Mm.
Sen kan det ju gå liksom 1-2 veckor.
Mm.
Men det var så himla, imorgon klockan 9 då kommer han. Så imorgon kväll när vi ligger här, då är han här liksom. Och det är jätteoverkligt. Det är fortfarande overkligt liksom att man är någons mamma liksom.
Ja, visst. Håller helt med.
Ja. Och det kanske alltid är så även när ungarna är 30, jag vet inte. Ja, men så kom de i alla fall in på morgonen där och så fick jag sätta dem i nålar och så här. Och det var väl lite extra läkare där inne eftersom jag var inte... De ville ju hålla koll på mitt blodtryck framförallt, så de försökte ju sätta en så kallad artärnål. Man sätter en nål in i artären för då håller man bättre koll på blodtrycket.
Mm.
Men den misslyckades de med att sätta. Jag vet inte hur många gånger de stack mig, men väldigt många gånger.
Usch.
Så han var med den här narkosläkaren då. Det är de väl i vanliga fall också, men jag fattade så att det var lite fler folk där än vad det normalt är på ett planerat snitt. Och eftersom han också skulle vara då ett prematurbarn, så var det ju också barnläkare och hela det teamet var ju där också. Så när vi kom in på operationssalen där, så det var ju fullt av folk och alla presenterade sig och man bara ja, hej, hej, hej. Kom inte ihåg vad någon heter, förutom då förlossningsläkaren. Det var väl det namnet jag minns. Ja, och så blir man ju lagd på korset, kan man nästan känna. Man fick ju lägga ut armarna så här. Och jag fick en spinalbedövning då i ryggmärgen. Så att man blir då förlamad,
ja, just det.
I benen. Bara, och det var ju härligt. Jag bara, nu kan jag inte röra högerbenet heller.
Var det obehagligt?
Ja, lite. Jag fick en liten sån här jobbig flashback. Så här, att shit, tänk om det inte går tillbaka.
Ja, just det.
Och, så här, och det gör det ju. I 99 fall av 100, liksom, eller säkert fler. Men det finns ju en risk, alltså en sån bedömning. Men jag tänkte att det har ju gått... Det kan ju inte bli värre, liksom. Och så jag fick vara vaken hela snittet, vilket var jättehärligt. Och han, Lennart, och han pratade med mig hela tiden också. Så att jag fick ändå min förlossning också. Jag varit lite snuvad på den med. Jag hade ju sett fram emot ändå, även fast jag fattar att det gör jätteont och hela den biten, alltså att föda vaginalt. Men jag hade sett fram emot det. Jag bara, fan vad häftigt, liksom, att ändå få... Och jag bara, jag vill att Thomas ska få så här, vara stolt över mig. Att så här, det här kommer jag greja, liksom. Och jag vill lägga upp den här bilden på Facebook, att nu är han här, alla mår bra. Och det kunde jag inte göra, liksom. Och det... Jag tycker inte så här, men jag uttrycker det så att liksom, jag fick ingen riktig förlossning. Jag fick den här liksom lätta vägen, typ.
Och, inte för att något med din upplevelse har varit lätt.
Nej, nej, absolut inte. Men själva förlossningsbiten kändes som att aha, här fick jag bara en unge på en räkmacka, liksom. Men det var ändå, det var en rätt häftig upplevelse. Och liksom, när han berättade, man är ju väldigt bedövad, man känner ju ingenting. Man känner ju att de tar en på magen, men man känner ju ingen smärta. Så att de talar ju om så här, att nu gör vi ett snitt här, så här. Och sen så kommer Elliot ut med rumpan och armarna, händerna först. Så han bara, nu ser vi lite rumpa här. Och jag bara, och det vill de inte. De vill att de ska komma ut liksom, som på riktigt. Så då ville han gå in och vända på honom. Och då sa han, nu kommer det bli lite tryck här.
För bebisens skull, eller?
Ja, jag tror att det är för att de ska fatta att de blir födda, liksom. Eller jag vet inte riktigt faktiskt, men det är någonting. De vill i alla fall att de ska komma ut åt rätt håll. Så han gick in och vände på honom. Och det var ju, han var ju inne med hela armen, liksom. Så han bara, det kan bli tryck mot lungorna. Och det var det. Så det var en liten så, när han liksom vände runt honom. Och sen så säger han, nu kommer det bebis. Och sen hör jag Elliots lilla gråt. Och det var en sån seger att bara, han är här, han lever, han är frisk. Jag klarade det, jag gjorde det. Jag skyddade honom, liksom, den här första biten har jag skyddat honom så gott jag kunde. För det vet jag, att jag har tänkt flera gånger att liksom, det var mitt jobb att skydda honom i magen, och jag klarade inte av det. Och så ändå så gjorde jag det.
Helt otroligt.
Ja, det var häftigt när han kom ut. Samtidigt som att han kom ut. Jag hörde hans skrik eller gråt. Och det kom en läkare, höll honom i det här stora gröna skynket. Som de håller där i nacken och runt benen. Och jag ligger där med armarna ut. Och tittar åt höger. Och så säger hon, här är han. Och så tittar jag på han. Och sen försvinner han. Och där ligger jag och bara, ja. Och Thomas försvinner ju också, såklart. För han, jag sa, gå och ta hand om honom. Se till att han mår bra, liksom. Och jag hör, de är i rummet bredvid. Så jag hör ju hur de håller på och han gråter. Och de, jag vet inte allt vad de gör. Jag har ju bara fått se bilder efteråt. Så de mäter ju och väger och liksom kollar att han mår bra. Eftersom han är ju 7 veckor för tidig. Så att de måste ju hålla koll på honom, liksom. Och sen, och Thomas kommer ut ibland och berättar så här att nu gör de det här och nu gör de det här. Och han var 47 centimeter lång och vägde 2382, så han var ju inte så jättestor. Och vilket visar att de hade mätt fel, så han var bara 45 lång, så han var ju pytteliten. Jag kan inte ens fatta att han har varit så liten nu när man ser bilder, liksom. Och sen så kom han ut till slut, och jag vet inte hur lång tid det tog. Det kändes ganska lång tid. Men vi säger att det var en halvtimme 45 minuter innan jag får träffa honom första gången. Och då har han en mössa på huvudet och så har han en CPAP, heter det. Det är en sån här andningslungmaskin egentligen som trycker in luft i, som hjälper dem att andas. Ja. Och det är ju en stor, liksom, hela, den är ju över hela ansiktet. Hans ansikte är ju så litet, så den liksom, jag ser honom ju knappt. Och en stor mössa som man liksom så att fästa den där CPAPen i. Och sen den här blöjan som är typ lika stor som honom. Så det är bara en stor blöja jag får. Så lägger de honom då över min nacke så här. eller liksom över min hals. Och jag ligger ju fortfarande fast med händerna, så jag kan fortfarande inte hålla om honom, för jag har ju massa dropp och grejer i. Men till slut så är det någon som lossar min hand och säger, du kan liksom, det är okej att du håller om honom. Så då håller jag om honom lite så här och håller i han lite, och då ligger han där och gnyr, och den där maskinen psh, låter ju så jättemycket. Så får jag träffa honom en stund, och sen så tar de honom igen. Och sen så åker de iväg till neonatalen då, där han ska bli inlagd för observation. Och Thomas följer med. Så då ligger jag där själv. Klockan är väl typ 11. Han blev född typ 10-11. Klockan är 11:30. Och sen så ligger jag där och så syr de ihop mig och sådär. Och så lägger de... Får jag komma ut på uppvaket liksom. För att då ska de ju kolla att bedövningen släpper och att livmodern drar ihop sig som den ska och sådär. Och jag tror jag ligger där i 4-5 timmar. Alltså jag är så himla himla trött. Så att det känns inte som så länge. Men, och jag vet att jag försöker ringa min syrra, men det var så dålig mottagning där inne, så jag liksom lyckas inte riktigt. Men jag pratar med henne lite grann och bara säger att det var, han är här nu. Så här. Och hon bara, gick det bra? Ja, det gick bra. Han är jätteliten. Och det kändes så himla konstigt, för jag hade också den här känslan att så här, nu är jag mamma och det är min lyckligaste, vet, kärlek första ögonkastet och hit och dit. Och jag kände inte riktigt så. Mm. Och det känns läskigt att säga det högt ibland. Men det var inte så. För att liksom... Helt plötsligt, alltså jag kände fortfarande hur det sparkade i magen. Och jag tänkte bara, gud, är det en till där inne? Men det var väl gissat att liksom allting la sig på plats. Det var det jag kände.
Mm.
Men det var så himla, det var bara över så snabbt. Och allt det som jag hade tänkt med, liksom, du vet, man ska börja försöka amma. Eller man ska ligga där och bara, alla vi tre liksom. Mm. Jag var en familj och sen så var jag inte det.
Mm.
Det var en väldigt ledsam stund, samtidigt som jag var jätteglad över att han var här och allt hade gått bra. Men till slut så fick jag komma upp till vaket, eller vad säger jag, till neonatalen där han låg då. Och Thomas hade skickat bilder, så jag hade ju sett honom sådär, men jag var så trött så att jag liksom orkade knappt titta på dem, vilket kändes också så här. Gud, att jag liksom låter min trötthet gå före honom på något sätt. Men det gick inte att motstå liksom. Nej, att jag bara, jag måste vila en stund till. Alltså, det var, ja, väldigt trött var jag. Men till slut så fick jag komma upp i alla fall. Och då hade jag ju sovit typ hela tiden, fast jag inte riktigt hade fattat det. Så klockan var väl 4-5 på eftermiddagen när jag fick komma upp till honom. Och då vet jag att jag ändå kände så här, shit. Är det han? Alltså, är det här min? Eller vadå?
Mm.
Och jag vet att Thomas filmade mig en stund. Och då ser man ändå på mig att jag ser väldigt glad ut. Att han är där liksom. Men det är så overkligt att liksom, för första se ens barn ligga där. Att ens ha blivit, alltså att få barn. Det är säkert lika overkligt om man har 10 barn. Liksom. Mm. Varenda barn är liksom. Mm. Men att så här, gud, den här som jag har drömt om egentligen, så jag jätteliten, och nu är jag är hans mamma och det här är min son, och här ligger han, och så har han massa slangar, det var ju slangar i, ja, den här CPAP-en då, och så hade han ju massa infarter då, och han fick syrgas, och det var lite allt möjligt.
Låg han i kuvös också då?
Nej, han låg ju på en sån här värmedyna. Mm, så det var inget, okay. Liksom inget sånt litet hus och, så att jag kan ju ta liksom klappa på honom och så här. Ja. Men han är så liten så att jag vågar knappt ta i honom. Jag är typ rädd att han ska gå sönder. Ja. Fast det fattar jag, det är klart han inte gör. Men man klappade på honom liksom med ett litet finger bara så här. Och, och bara hej, pratade jätte. Då vi började viska igen. Ja. Både jag och Thomas. Hallå! Och så fick han komma upp också. De bara, ville hålla honom? Och ja, det är klart jag ville det liksom.
Mm.
Så fick jag hålla honom, så låg han på mitt bröst så här. Men han var ju så himla liten och så svag, så det var inte så att han försökte eller orkade amma så, men vi la han vid bröstet i alla fall, för de sa att det ändå så här, man ska vänja dem typ, de ska förstå att liksom en del tar tag liksom och börjar snutta, men han gjorde inte det, men han låg i alla fall där. Och vi låg på BB då en våning upp, så att vi fick ju lämna honom på kvällen, och bara det så här, ha. Så att kvällen innan vi hade sagt att imorgon är vi föräldrar, då ligger Elliot här. Så låg vi på BB själva.
Mm.
För han låg där nere. Och någon annan hade ansvar att liksom ta hand om honom.
Och det måste kännas tufft.
Ja, det var konstigt liksom att...
Speciellt när man vet att liksom, han är så ynklig och liten, då vill man ju klart bara vara där.
Ja, och jag vet inte, jag sa Thomas, jag bara, tänk om han blir ledsen och vill ha sin mamma. Och Thomas sa, ja men då går vi väl ner. Ja, det var ju bara det att det var värsta projektet för mig att gå ner, för jag kunde inte bara gå ner.
Nej, precis.
Och det är ju ändå, de låg ju, jag tror att det var 4 barn i varje sal, så det var rätt trångt. Så att det var svårt att komma in och komma in med rullstol. Liksom. Ja. Det var inte helt smidigt. Men, och det var ju så här som, det var viktigt för mig att få vila. Både för att jag liksom, faktiskt tidigare hade haft den här hjärnblödningen då. Och jag är nysnittad. Så att jag behöver vila liksom. Så att vi gick upp där på kvällen och la oss. Och sen dagen efter vaknade vi på morgonen och så gick vi ner och jag hade sån fruktansvärd huvudvärk. Så att jag kunde inte stå upp typ, eller då sitta upp. Och då, för en lång historia kort, så hade jag fått så här postspinal huvudvärk. Drabbar typ en av, vad sa de, 400 eller 300 eller något så här, jätteovanligt. Men jag hade sån huvudvärk så att det bara sprängde. Så att jag kunde typ inte sitta upp. Så jag var tvungen att liksom, den är ju lägesberoende. Så att när jag låg ner var, kändes det okej. Men när jag satt upp så gick det inte så bra.
Men han blev rädd att det var liksom
både och. Igen eller så. Det var inte samma typ av huvudvärk. Så att jag vart inte det. Men jag bad ju dem, så här, ni får ringa till neuro och höra. För att det här kan vi inte, måste vi ta på allvar. Så att både narkosen och neuro kom. Och de sa ju ganska snabbt att det här är postspinal huvudvärk. Jätteovanligt, men det drabbar en del. Och ja. Det är
klart att du fick det också.
Och min sambo bara, ja det var så klart som fan du skulle få det med. Jag bara, de bara, men det går över på några dagar. Man bara, ja. Så att de sa, drick Coca-Cola och ta koffeintabletter. Okej? Okay? Mm. Så jag drack Coca-Cola och tog koffeintabletter. Och det hjälpte faktiskt. Jag fick ju några, jag tror det var morfintabletter eller oxynormen och sånt där. Men det hjälpte inte alls. Så att då sa jag, då vill jag inte ha det, för jag ville ju amma honom. Så att jag hade ju börjat pumpa för att ge honom. Han hade ju en sån då, eftersom han inte kunde äta själv. Så att vi gav ju honom ändå bröstmjölk i.
Så det funkade?
Ja, det funkade jättebra. Men då ville jag ju inte ha massa läkemedel, för det går ju ut liksom. Så att då körde jag bara, pillade koffeintabletter då. Och så sitter vi nere hos Elliot. När man tycker att du har allt lagt sig, du har här, jag bor bra, Elliot bor bra. Du kan det liksom, nu ska vi bara bli friska och få åka hem. Så sitter vi där på deodatalet med honom. Thomas har, eller om det var jag som hade hållit honom i famnen. Och så skulle de lägga tillbaka honom i kuvösen. För att han fick även gulsot. Mm. Vilket är vanligt även med fullgångna barn. Och då behöver de ju sola lite för att då reglera det här. Så han skulle få sola lite grann. Och även skulle vi byta blöja så här. Vi lägger tillbaka honom och Elliot bara gråter och gråter och gråter och han börjar flåsa lite så här. Och sköterskan håller på där, hon höjer syrgasen och hon pular och fixar med honom. Fortsätter höja gasen eller syrgasen och så börjar hon skaka på huvudet så här och nej, säger hon. Och hon fortsätter höja och hans saturation bara sjunker och sjunker och sjunker. Och till slut så säger hon till sin kollega att ring på Malin eller vad hon hette så här. Och det var ju då läkaren. Och så säger hon, och larma, säger hon. Varav hon larmar, och det här larmet, det är ju liksom, bara det tjuter ju och piper jobbigt. Jag sitter i en fåtölj för att jag har precis hållit honom. Det kom bara rusa in massa folk och de börjar dra och slita i honom, du vet. Och jag är bara, vad fan är det som händer nu? Och jag försöker då samtidigt komma över i rullstolen för att kunna flytta på mig. Ja. För jag sitter ju i vägen i det här läget. Vilket är jättesvårt liksom, med massa folk som springer och jag är kan ju inte egentligen alls stå på benet. Så jag har jättedålig balans och så här. Och Thomas hjälper mig bort. Och vi backar undan, kommer därifrån, backar undan med rullstolen. Och det står liksom 5-6 pers runt Elliot och bara sliter och drar. Jag hör han gråter och höra det där gråtet att hjälp mig. Och så får jag inte gå dit och hjälpa honom. Liksom, jag är hans mamma, jag ska flytta på er. Men jag inser att jag kan inte göra någonting här. En undersköterska, eller då bryter jag ihop och börjar storgråta och säger till Thomas, bara, ta ut mig härifrån, jag vill inte vara kvar. Så han backar ut mig. Och så, det springer ju folk in och ut, så att de öppnar i dörren, vi står precis utanför. Och så kommer en undersköterska ut till mig och så säger hon att det här kommer ta en liten stund, så att åk upp ni till BB och så ringer vi när det är klart. Så här. Ja, och vi bara, ja okej, hur lång tid tar det så här? Hon bara, ja men en halvtimme, 45 minuter liksom. Ja, vi bara okej, ja, vi åker upp och vi båda två bara, vad händer liksom? Mm. Det får ju inte hända någonting med honom nu liksom. Och jag kände som fruktansvärd skuld. Att det är mitt fel. Mm. Fast jag vet att det inte är det. Men jag gav honom en så tuff start på livet. Fast som min syrra sa när jag sa det. Men du gav honom livet. Mm. Så vi åker upp och bara sitter och väntar på BB. Och du vet, klockan bara tickar. Vi bara sitter där och bara, jaha, vi vet inte ens vad som har hänt. Och klockan går, det går en timme, det går liksom en och en halv. Till slut säger jag att de går ut och ring, för vad fan, de sa 45 minuter liksom. Och så ringer vi och ber, eller ber sköterskan ringa ut, eller barnmorskan eller vad det var.
Förlåt, är det under den här tiden ingen som kommer upp till dig och briefar? Eller?
Nej. Alltså vi är ganska lämnade ensamma på, på BB. Det är ju ingen av barnmorskorna där som vi har som... Alltså vi är ju ingen, alltså, vi är ju ingens patient egentligen. Utan vi har bara, egentligen för att de varit schyssta, fått plats på BB. Alltså vi skulle egentligen så här, inte ens få varit där. Men eftersom jag mådde som jag mådde så fick vi det liksom. Mm. Så att det här var ju egentligen... Så att vi, de, jag tror att de som var där uppe visste inte ens om att det hade hänt någonting. Mm. Och så gick vi ut och vi bara, kan ni ringa och fråga? Så här. Och så ringde hon och hon bara, ja, men ni kan få komma ner nu. Så, här. Så åker vi ner och så kommer vi då till hans rum där han var. Och då är han borta.
Åh, Gud.
Och alltså, man hinner ju tänka tusen saker. Mm. Och den här sköterskan då som har haft hand om honom kommer så här, kom, följ med mig. Och så tar hon massa papper och så går hon iväg. Och du vet, vi, och jag jobbar inom vården och det är exakt så vi gör när någon har gått bort. Mm. Så här, när man ska liksom ge beskedet, så här, man tar med sig typ journalen och bara kom. Mm. Men alltså jag tänker bara, men alltså det har inte hänt, för då om det har hänt så ska jag stämma dem. Så kände jag bara, för så här gör man inte. Och man går en korridor, så går man vänster till neonatalen och höger till neonatalens intensivvård. Och varenda gång vi har gått vänster så har vi sagt så här, vilken tur att vi slipper gå höger. Mm. För här ligger alla som är jättesjuka. Och nu så går vi hon den vägen och så får vi gå in höger. Så vi bara, får vi gå in då på intensivvården där de här pyttesmå barnen ligger och jättesjuka barnen ligger. Och så tar hon in oss. Och det är ganska lång korridor. Och hon säger ingenting. Och jag bara känner så här, vad fan har hänt liksom? Och så kommer vi in då i det här rummet och då ligger han i en värmebädd också. Och det är slangar överallt. Alltså, det är så mycket slangar och trådar i den här lilla, lilla pojken som ligger där. Och det är bara piper och, psh, psh, och allt som låter liksom. Och så berättar de för oss att han har fått ett pneumotorax, heter det. Det har alltså gått ett hål på lungan. Och ofta så läker det av sig själv, bara att man får ut luften liksom mellan lungan, för då pyser lungan ut, eller inte lungan, luften i lungan pyser ut i lungsäcken som den ligger i. Och då kollapsar lungan och då kan man ju inte andas liksom. Och då kan man dra ut det här syret, oftast då så liksom läker det här på en gång. Men det gör inte det på honom, så att de är tvungna att sätta in ett drän. För att de liksom hela tiden dra ut luft för att lungan ska hålla sig utspänd så att han kan andas. Och för att göra det här så måste man söva honom, för det gör väldigt ont. Så att han blir då nedsövd och får morfin och massa sånt här. Och då måste de också lägga honom i respirator. För morfin är ju så här andningsdeprimerande, så då kan de sluta andas. Och speciellt de här små. Så när vi kommer in så är han lagd i respirator, han är nedsövd, han har kateter, att de ens får in en kateter i en sån där liten. Och han har liksom massa nålar i sig, för att han måste ju då få, han får morfin och sånt så någonting annat som jag inte kommer ihåg vad det var. Men också smärtstillande. Och han får ju då dropp och så har han sonden i näsan. Så att det finns ju inte ett hål i hans kropp som inte har en utfart liksom, eller en infart. Jag tror att där fick jag ändå den här känslan som jag ville ha när han kom. Mm. Det här kärlek vid första ögonkastet känslan. Då bara, alltså jag varit så kär i honom i den stunden. När han var så himla sjuk. Mm. Och jag bara kände, jag tänker inte gå härifrån för han är helt frisk. Jag tänker sitta här nu dygnet runt. Vilket vi egentligen gjorde. Fast vi satt inte där under natten. Men vi satt ju där hela tiden. Och de där maskinerna, de piper och de, det låter ju. Och det är sådana här blodtryck och saturation och grejer i världen som piper upp och ner och... Man kan, även om jag jobbar inom vården så är det en helt annan sak att jobba med barn. Det är inte som en vuxen liksom. Så att de här värdena säger mig en viss, en lite grann, men inte alls mycket liksom. Så att vi bara satt där och vakade över honom egentligen. Och alla läkarna sa väl egentligen att det kommer bli bra. Det är lugnt. Det kommer ta några dagar, men han kommer repa sig. Och det var jätteskönt, det var ingen som sa så här, nu vet vi inte hur det här kommer sluta, utan de sa ju egentligen att det kommer gå bra det här. Men alltså, säg det till någon som ligger där med sitt barn med 700 slangar i och uppkopplad och nersövd. Och,
vilken mardröm.
Ja, det hade känts som att vi hade väl haft vårt liksom, det räcker inte nu. Och han var ju ändå, och jag menar mot han som var då i född i vecka, nästan 34 fulla vecka, 33 plus 5. Han var ju stor mot de här barnen som låg. Vi hade någon som låg bredvid, som låg då i en kuvös. Och så stack det upp en fot. Alltså den var så liten, det var som min tumnagel. Så att Elliot var ju stor i det här läget, så att vi kände ju ändå liksom... Vi kände oss rätt starka i det här. Mm. Jag menar, vi såg ju, mötte ju andra föräldrar som liksom... De satt ju med mardrömmen att vi vet inte. Mm. Det kan gå hur som helst liksom. Mm. Så att... Och det låter hemskt, men i det vart vi ju starkare, ännu starkare, för vi bara, vårt barn är stor och stark, han kommer ju klara sig. Det är inte han i det här rummet som kommer då kanske inte klara sig. Men han låg ju där vi låg på IVA med honom i nästan en vecka, och han vart ju egentligen bara bättre och bättre, och till slut så kunde de ta bort respiratorn, och läkaren som då kom in och tog bort den sa, ja, vad var det jag sa? Mm. Ja, vi sa, ja, vi vet, men det är inte så lätt att ta in liksom. Och när han då börjar vakna, han tittar upp och bara har så här enormt stora bruna ögon. Och då har det gått en vecka. Och jag bara, men gud, han har bruna ögon.
Jag har inte ens sett det innan.
Liksom. Nej, och han hade också jättemycket brunt hår. Och han hade haft en mössa på sig hela tiden. Ja. Och jag bara, Thomas, han har hår. Han har brunt hår. Så att det var liksom som att allting kom en gång till. Liksom.
Varför vill man vända bebis som ligger i säte? Både vid kejsarsnitt och vid vaginalfödelse?
Ja... Nu förstod inte jag riktigt vad du menar både med kejsarsnitt och vaginalt. Vaginalt så förstår jag jätteväl. För där är det ju så att det krävs ju andra förutsättningar för kvinnor som ska föda sitt barn som kommer med stjärten neråt. Eftersom barnets huvud kommer sist. Och det är det kanske mer kritiska momentet, eftersom precis när stjärten har fötts fram och sen huvud ska ut, så är det en period där som det kan vara svårt för barnet att få ut. För oss att få ut barnet. För huvudet kan ju inte forma om sig och så ska det gå fort. Så att därför så krävs det då att kvinnan har större bäcken. Så kan man säga. Nummer två. Det här att man skulle vända ett barn som ligger med stjärten ner och sen vända det till huvudet för att sen göra kejsarsnitt. Det är någonting som jag blir jätteförvånad när du frågar. För jag har aldrig talat om det oavsett situationen. För att vid ett kejsarsnitt... Att det skulle vara till någon fördel, för att där hämtar man ju ut barnet och det är ju lätt att få ta ut ett barn som ligger med stjärten ner. Det spelar inte så stor roll. Så det förstår jag inte riktigt, om det inte är några andra omständigheter kring det hela som har gjort att det har blivit på det viset så.
Men jag tänker, vaginal födelse, det finns ändå kvinnor som föder ut ett barn i säte.
Det här har ju varit en diskussion fram och tillbaka av studier som visar ena gången si och andra gången så. Ett för kanske 10 år sedan så sa man skulle ingen kvinna föda barn med där barnet låg med stjärten neråt oavsett förutsättningarna. Idag så svänger man mera och så säger man att det går bra om vissa förutsättningar finns. Till exempel om man är omföderska så vet man ju att den typen av födslar är ju mera komplikationsfria och vävnaden har varit uttänjd. Alltså det finns bättre plats för barnet. Och sen att man kontrollerar att kvinnan, att man gör en bäckenröntgen, kontrollerar att måtten är bra. Och sedan att det får starta av sig själv och att förlossningen går fint framåt. Så ser man att där går det bra. Är det med man förstföderska så är ju det, där är ju alltid risken för komplikationer större generellt. Och där man vet att precis det här slutskedet när barnet ska krystas ut som är kritiska momentet, så är det ju, tar det ju längre tid för en förstföder att krysta ut barnet. Och på det viset så blir komplikationer, risken för barnet något större. Men att det här kommer svänga fram och tillbaka och också var någonstans på vilken klinik man föder. Vissa kliniker är mer generösa därför att de har också kompetensen bland personalen. Problemet har ju varit att när på de här 10 åren då, där inte liksom man tillät då när kvinnor föda sitt barn med skärten ner, då försvann ju kompetensen bland personalen. Så sen då när man ska börja om igen, då är det ingen som kan det. Medan på vissa kliniker så behöll man det och då har man kompetensen kvar och då går det bra. Så i slutändan så är det ju, har man skicklig personal som klarar det här, då kan man göra det. Finns det ingen som kan det, ja, då får man göra kejsarsnitt.
Vad är gulsot egentligen och varför får vissa barn det?
Om du då pratar om den normala gulsots med den nyföddshetsgulsoten, så i princip så har ju nästan alla barn mer eller mindre beroende på att de... Och det är ju därför att i livmodern så behöver ju barnet ha ett betydligt större antal röda blodkroppar eftersom de får sig syre i andra hand från kvinnan, från sin mamma. Men sen när de föds fram, då andas de av sig själv och syresätter sig mycket lättare. Och då bryts de här röda överskottet av de röda blodkroppar ner och då bildas det ett färgämne som heter bilirubin. Och då eftersom levern går inte för full kapacitet så här i början. Och därför så kan det vara svårare för barnet att bryta ner det här bilirubinet, alltså färgämnet då, som gör att barnet blir gult. Och då är det att olika barn har olika förmåga beroende på vilken kapacitet levern har. Men mer eller mindre så att jag tycker att man ska se det som en normal. När vi pratar om den nyföddhetsgulsoten, sen finns det ju andra anledningar till som inte är normala. Utan att till exempel det här med blodgrupp och så vidare. Om mamman är Ro-negativ och barnet är Ro-positivt till exempel, så kan det uppstå en så kallad immunisering som också där man bryter ner de här blodkropparna alldeles för mycket. Och, men det, idag i Sverige så upptäcker man ju sådana här tider. Så det är ju därför vissa kvinnor som är Ro-negativa, så testar man dem och ser vilken blodgrupp barnet har och så får hon en spruta för det och så uppstår inte den här immuniseringen.
Och sen vart han väl egentligen friskförklarad därifrån. Och då fick vi komma till neonatalen i Huddinge på så här familjenheten som de har byggt där. Och då blir man, och det var då vi vart föräldrar. Mm. För då fick vi då skulle vi ta hand om honom själv. Det enda han egentligen hade då var ju sin sond i näsan. Sen var han uppkopplad med så här saturation och hjärtvak, men de sladdarna märkte man inte så mycket av. Så att jag vart liksom inte mamma igen. Jag vart mamma en gång till. Mm. När vi kom dit.
Hur kändes det då?
Ja, men alltså, det var ju så häftigt då att kunna liksom, det var jag som skulle då, och med hjälp av hans pappa såklart, skulle liksom se till att han fick äta och byta blöja och som man trodde, så här, det var så här det skulle vara. Mm. Och det var alltså att få bli någons mamma, det är ju så jäkla stort alltså. Det är sånt jäkla ansvar på något sätt. Det är så mycket, ja men igen, det är så mycket som du ska... Det är liksom, jag ringer ju fortfarande min mamma om allt liksom. Och nu är jag någon annans mamma. Mm. Så ska liksom jag vara det som hon är för mig. Och liksom lösa alla hans problem och hjälpa honom med allt han behöver hjälp med. Så att jag bara låg där och njöt. Och jag glömde bort att jag faktiskt fortfarande var sjuk. Mm. Jag glömde bort att jag inte kunde gå. Och jag glömde bort att jag liksom för 5 veckor sedan inte kunde röra min arm. För jag kunde hålla i honom och jag kunde klappa om honom och trösta honom när han var ledsen och värma honom när han var kall. Alltså, bara den segern för mig också. Att så här, det här var att jag är bättre liksom. Jag går åt rätt håll. Och då hade jag även kunnat, jag hade börjat gå, fast ja, när jag säger gå så tänker ju ni gå. Och det här är något helt annat. Men jag har ändå kunnat ställa mig upp och gå från sängen till toaletten liksom. Även om jag, risken för att ramla var enormt stor. Men jag gjorde det i alla fall.
Mm.
För att jag tänkte att det är bara att köra. Ramlar jag så ramlar jag. Nu, jag gjorde liksom, kunde ju inte hålla, gå och bära Elliot till exempel. Det gjorde jag ju såklart inte. Men jag kände att det är bara att bita i äpplet och köra liksom. För nu börjar jag etapp två. Det är att jag ska lära mig gå.
Mm.
Och jag sa det på lite skoj. Men jag sa det, att jag ska lära mig gå innan Elliot gör det.
Mm.
Så att jag har, det igen, jag har tidspress på mig. Så att det är bara att köra.
Hur länge fick ni vara kvar där på?
Där var vi också en vecka. Och han gick upp i vikt och började amma. Så att han ammade och orkade inte så länge. Utan han somnade ju på en gång. Men han gjorde det i alla fall. Mm. Så fick vi fylla på med i sonden då. Så vi fick åka hem med sonden på honom. Så att, men, och det var, för mig kändes det inget läskigt. För att jag jobbar med sondar egentligen inte varje dag, men ofta. Jag vet hur de funkar och så. Så för att, i det kände jag mig väldigt trygg. Jag kan tänka mig någon som då får åka hem med det här, som inte kanske har den bakgrund som jag har. Mm. Var läskigt.
Mm.
Men jag kände mig väldigt trygg i den biten. Så det var skönt liksom.
Men var du redo att åka hem också rent fysiskt?
Det var jag egentligen inte. Alltså, vår plan var att jag skulle få honom och sen skulle jag åka tillbaka till Danderyd.
Okay.
Och fortsätta min träning där.
Mm.
Men när han väl var där så kände jag att det går inte. Mm. Jag kan inte lämna honom. Alltså, nej, jag får lösa det på något annat sätt. Så att jag skrev faktiskt ut mig själv från Danderyd och vart hemskriven med så här hemsjukvård eller hemrehab. Så i första början av tiden så kom de hem till mig och så tränade vi. Och så gjorde vi, det var ju mycket övningar man kan göra liksom hemma. Alltså jag bara låg i soffan och lyfte på benet liksom och ja, allt vad jag nu gjorde. Och framförallt så, som sagt, så var det ju sommar, så att vi gick ut och gick med Elliot ofta. Då gick jag med rullator. Så att vi gick ut och gick, tränade egentligen. Vi gick till affären. Ta mig idag 10 minuter att gå till den där affären. Det tog mig ungefär en timme att gå dit.
Mm.
Så det var ju träning.
Idag, för nu när du kom hit där, du haltar ju fortfarande lite. Mm. Och så. Och Elliot är 1,5 år nu.
Uh-huh.
Hur lång tid tog det för dig innan du liksom kände att nu kan jag ändå röra mig liksom hyfsat eller vad man ska säga.
Ja, men alltså det tog väl, jag skulle säga att efter sommaren egentligen, alltså 1,5 år, 7-8 månader efter blödningen, så kände jag att nu går det bra själv liksom.
Mm.
Jag bar fortfarande inte Elliot, utan jag hade vagnen som jag körde innan, jag la honom och så förflyttade jag honom med den, för jag ville inte riskera liksom.
Nej, det förstår jag.
Men nu är det ju inga problem alls egentligen. Nu jag skulle säga att jag är långt ifrån återställd. Och jag hänger ju fortfarande i vården. Och, ja, de följer ju mig med röntgen och operationer och sånt där för min del.
Mm.
Men idag klarar jag egentligen allting själv. Med mig själv och med Elliot. Jag får hjälp med vissa saker liksom.
Mm.
Det som är, jag har problem med min fot. Jag kan inte riktigt röra den. Och den har ju enormt stor betydelse med förgång och balans. Men att jag sitter här idag, jag har en son hemma som är tokfrisk och såklart världens bästa. Och vi är fortfarande det här teamet. Jag kan fortfarande bli trött och liksom må dåligt och sådär. Och han känner av det direkt.
Mm.
Och anpassar sig efter mig, och vilket är jäkligt häftigt. Och jag kan gå. Och min arm
helt
är
otroligt.
Helt som den ska vara egentligen.
Ja.
Så
jäkla inspirerande. Det är fantastiskt.
Ja,
verkligen.
Tack. Men, ja.
Om du ser tillbaka på hela den här galna händelserna, får man ändå säga.
Mm.
Vad positivt kan du ändå ta med dig?
Oj, det känns som att det är så mycket. Alltså, positivt tycker jag. Alltså, jag har nog tänker annorlunda på saker. Alltså jag... Alltså sluta bli upprörd och arg för små saker. Alltså det finns så mycket som kan hända som är så himla mycket värre. Och gud, det är så svårt att sätta ord på det ibland. Men ibland kan jag nästan tycka det är häftigt att man har fått varit med om den här grejen. För man får en sån himla annan syn på livet och på liksom hur, vad man klarar av. Ja. Alltså vad man kan. Alltså, säg aldrig att du inte kan, för du kan. Man klarar mer än vad man tror. Och framförallt så ska man inte vara rädd för att be om hjälp. För att ibland behöver man hjälp, och det är faktiskt inte fel att ta den hjälp man kan få av de som är nära. Liksom.
Verkligen. Hur ser du och din sambo på frågan om fler barn?
Alltså, ja, vi vill jättegärna ha båda två. Problemet just nu är ju fortfarande att jag har ju kvar den här kärlmissbildningen.
Ja.
Så nu avråder de ju mig från att skaffa fler barn. Mm. Inte forever, liksom, men just nu. Jag är opererad. Det är nu ett år sedan jag varit opererad för den. Men med strålning, vilket tar ett tag då innan man får den här fulleffekten. Så att jag vet inte förrän som 3 år efter operationen, då är det alltså nu 2 år kvar innan jag vet att den är borta.
Okay.
Så att om de kommer säga till mig om 2 år att det är borta, du kan då bli ett syskon. Ja. Men ja, så länge jag går med risken att det händer igen, så är det inte värt det. För då står jag där med 2 barn som jag inte kan ta hand om. Och det är inte det värt, alltså hur än det här bra det händer, det här har gått, och så vet du fan hur jag skulle palla en gång till. Alltså, det är ju min mardröm just nu. Det är ju någonting jag går och är rädd för egentligen varje dag, att det ska hända en gång till. För vad gör jag då, och hur ska det gå med Elliot liksom? Så att så länge det finns risk att det händer, så kommer jag vänta. Så att nu ser jag det positivt. Det är jättebra. Eller kanske blir 4 innan han får syskon. Då kommer han kunna vara mer med och delaktig. Och han kommer kunna ta hand mer om sig själv. Så jag kommer ha jättemycket tid för båda då. Så att jag får försöka se lite så. Även om det är jäkligt irriterande att jag inte kan få bestämma sånt själv. Att det är någon annan som bestämmer över mig.
Det kan jag verkligen förstå.
Jag har jättemånga kompisar nu som då... Jag fick barn ganska samtidigt. Som nu väntar sitt andra eller är på väg. Liksom. Och jag bara... Det är klart jag blir... Alltså lite avundsjuk att här kan de bara göra som de vill. Och så står jag här och har någon som står av för mig och bara, akta dig.
Precis.
Det behöver inte hända, men det kan hända.
Ja.
Och vågar man chansa? Nej. Inte jag
verkligen
i alla fall.
Ja, gud, vilken historia. En fråga som jag ställer till alla som är med i podden är ju vad man skulle vilja ge för tips och råd till den som är gravid nu. Eller som kanske funderar på att bli gravid.
Ja, tips och råd. Alltså, det är väl lite så här klyschigt, men ta vara på tiden. Och, ja men igen, var glad över det som man har. Och inte liksom vara så himla ivrig att man ska ha mer. Eller det skulle varit bättre om det var så, eller bättre om det var så. Alltså, är du frisk och barnet är frisk, så bara luta er tillbaka och njut. För det är ju fantastiskt kul att vara mamma. Det är jättejobbigt i stunder. Men det är ju väldigt, väldigt roligt.
Ja, är något mer du vill säga som jag har missat? Eller som du känner att du vill få ut?
Nej, jag vet inte faktiskt. Jag är jättekul att få... Väldigt skönt att få berätta och prata om det
här. Det är ju lite terapeutiskt.
Ja, det är lite det.
Att bara prata av sig.
Och det finns ju 1000 saker till säkert att berätta och så, men vilken kraft och energi Elliot är och har varit. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle vara idag om jag inte hade haft honom, för allt jag gör är ju hela tiden liksom för honom, och jag blir faktiskt hela tiden bättre. Det går väldigt, väldigt sakta nu, jag blir hela tiden bättre, och det är jäkligt inspirerande och häftigt. Jag är sjukt imponerad av kroppen. Jag kan bara titta på folk och bara, men gud, vilken fantastisk kropp. Vad den kan liksom. Och man vet inte om det. Man tänker inte på det när allt bara fungerar liksom.
Nej, man tar ju allting för givet som sagt.
Ja, men det måste jag bara säga till folk runt omkring som... Alltså det har ändå gått 1,5 år nu. Det är inte lång tid egentligen. Men vad folk fortfarande orkar och hela tiden pushar mig och... Ja, men säger positiva saker till mig och liksom, och fortfarande får jag så väldigt mycket hjälp av folk. Och ibland, alltså, det är klart, det är inte så att jag har gått igenom det här och bara skrattat hela tiden. Jag har ju haft dagar som jag har varit otroligt ledsen och fortfarande känner, vad fan har hänt? Men så är det någon som bara ibland be om det för att jag kanske lägger ut en bild eller skriver någonting om det eller någonting sånt. Men ibland så bara är det som att folk känner av att så här, fan, det är häftigt hur mycket liksom, om man ska ta med sig något mer eller liksom dela med sig av till andra, våga säga till folk liksom. Det räcker med egentligen att säga, gud vad fin du är idag, eller vilken snygg tröja du har, eller, det kan betyda så himla himla mycket. Att om man ser någon som man tycker är fin eller snäll eller gör något bra eller så här, så säg det, sluta liksom, håll det tillbaka. Alltså det kan ju vara en okänd människa. Folk, svenskar är lite tråkiga på det sättet att man typ tror att man inte ska säga, man kan inte prata med folk man inte känner, för då tycker folk man är dum i huvudet. Men jäklar vad folk blir glada när man säger, men gud vilken snygg jacka du har på dig. Alltså, det är, jag tror ibland man gör folks dag alltså.
Verkligen, var snälla mot varandra.
Ja. Klyscha, men så jäkla
sann
liksom.
Klyschor är ofta sanna.
Ja.
Tusen tack.
Tack själv.
Du vill vara med. Ja. Alltså, vilken historia va? Alltså jag är helt tagen. Det är inte klokt vad en människa kan klara av. Helt, helt otroligt. Tusen tack Maja Arnell för att du är en sån hjältinna och för att du ville dela med dig av din alldeles otroliga historia. Kära lyssnare, jag är så glad att ni är med mig. Ha det fantastiskt tills vi hörs nästa gång. Kram på er!
Producerat av Perfect Day Media.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.